Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är alltså Jim Penniston och John Burrow som fortsätter att gå djupare in i skogen. Ju närmare ljuset de kommer, ju mer börjar de känna av en bizarr energi i luften. Det kändes nästan som statisk elektricitet. Ni vet, om ni gnuggar en ballong på armen och håret reser sig, så kändes det över hela kroppen.
Jag har uppgraderat mitt ljus här i poddstudion.
Titta! Wow, det blev ju riktigt mysigt ljus.
Lite mysig. Ja.
Och mysbelysning, det behöver man ju nu när vi ska podda och vi äntligen ska göra ett UFO-avsnitt! Ett renodlat UFO-avsnitt.
Som vi har längtat.
Det blir en bra avslutning på det här, känner jag. Det sista avsnittet för den här säsongen.
Mm.
Lite sorgligt, men ganska så skönt.
Det blir härligt att avrunda med ett lite annorlunda avsnitt, som du säger. Och så ska vi ta lite semester sen. Välförtjänt.
Vi ska ju åka till... Vi ska ha vår första poddkonferens. Och vi ska åka till Thailand!
Jajamän!
Kanske inte helt... alla inblandade i resan kanske inte helt med på noterna att det här är en poddkonferens, men...
Nej, de tycker inte att det är en konferenspodd. Nej. Förstår inte varför.
Det ser ut som att man får göra resan lite till det man vill. Så om min man vill se det som en födelsedagsresa, så får han göra det.
Vi ser det ju fortfarande som söndagsmysteriet-konferens.
Helt klart.
Det är vi så
värda. Då måste
värda.
Vi kanske också hyra ett konferensrum och inte bara ligga och vid poolen.
Det blir nästa säsongsupplägg.
Eller alla företag gör väl vad man vill på sina konferenser, eller?
Ja, så länge man har typ, vad är det, 15 minuters dragning eller något.
Ja, men det kan vi ha på flyget. På flyget kan vi ha det för våra män och barn. De är säkert superintresserade.
Anteckna på en servett eller något.
Ja, men exakt. Men så, jag vet inte, har vi sagt välkomna till Söndagsmysteriet podcast för er nya som inte har lyssnat på oss. Avsnitt 27.
27 avsnitt, det är helt galet. Snart är vi på 30. Wow, ja, det känns jättekul faktiskt.
50 måste vi ändå göra någonting stort.
När blir det då? Det är om några säsonger i våran takt.
Ja, med tanke på hur bra det går för oss när vi ska planera att vi ska göra något speciellt, så tänker jag att vi kanske behöver en tid på oss.
Ja, gud ja.
Redan nu och...
Ja, men det får vi sikta på. 50 avsnitts jubileum.
50 år.
50 år. Det blir jättebra. Men vad är det vi ska prata om idag då? Det här är ju superspännande tycker jag.
Mm. Det här är ju en UFO-händelse som kallad Englands Roswell. Och Roswell är ju det här, jag tänker att de flesta känner väl kanske till Roswell, men det är ju den här UFO-incidenten som skedde i USA.
Men det här att det ska vara motsvarande här alltså Englands Roswell. Jag har ju inte hört talas om det här innan.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Alltså, förrän vi bestämde och förrän jag gjorde det.
Tills vi startade podden.
Ja, men det var ganska nyligen som det var ju när vi håller på att kolla på ämnen till den här säsongen som vi hittade. Och tänkte, men gud, varför har man inte hört om det här för? Det kanske folk har gjort. Det kanske är jättestort, bara att vi har missat det.
Vi har gått under radarn.
Jag tänker Roswell har man ju ändå verkligen hört talas om.
Mm. Ja, men det blev ju så stort med den där tv-serien också.
Ja. Såg jag aldrig, men handlade det? Ja, det kanske handlade om dem.
Var det inte det? Eller? Vilken tv-serie tänker jag på?
Jo, jag vet att det fanns en. Nej, men det var nog. Jag har inte sett den bara. Jag vet att det var någon ungdomsserie. Eller var det
ja,
det?
Ja, exakt.
Ja. Nej, men
vad fan var det?
Nej, men gud, mitt glas.
Nej, men gud!
Kick sönder. Nej, men gud,
i botten också?
Ja, det är så här tung botten.
Ställde du ner eller?
Nej, jag höll det bara. Det bara duck.
Nej.
Fy fan vad läskigt.
Fy fan, Ida, your house is fucking haunted alltså.
Jag orkar inte. Kan man göra så här? Det är ett sånt här glas här, som har en tjock botten.
Kan du inte hålla upp det där glaset? Kan jag ta en bild? Det var lite creepy. Jo, men den serien kommer jag ihåg. Jag har sett den. Men jag har inte sett något motsvarande för England. Ska vi säga.
Nej, men det har de ju inte. Ja, det är någon som inte vill att vi ska göra det här avsnittet. Kanske.
Nej, kanske inte.
Men strunt i dem, för att jag tycker ändå att vi kör igång med säsongens första och sista UFO-avsnitt. För den här historien så tar vi oss tillbaka till december 1980. Kalla kriget har precis gått in i en ny fas då Sovjetunionen invaderat Afghanistan och tillsatt en kommunistisk och mer sovjetpartisk ledare. Läget är mycket spänt och hoten om attack är ständigt närvarande hos de båda stormakterna, USA och Sovjetunionen, som båda också har lagren fulla med kärnvapen. I Europa så delas kontinenten in i två delar vid den här tiden, där östblocken stödde Sovjetunionen och väst stödde USA. Storbritannien, som redan under andra världskriget hade ett starkt samarbete med USA, blev också det land som USA stödde sig mest på gällande Europas försvar i det kalla kriget. För precis som vid andra världskriget förutsatte man att om Västeuropa skulle bli anfallet så skulle det förmodligen bromsas upp vid den engelska kanalen. Och det här gjorde att USA gärna ville hålla till vid de brittiska flygbaserna. Två av de här flygbaserna som lånades ut till USA under den här tiden var tvillingbaserna RAF Bentwater och RAF Woodbridge, där RAF då står för Royal Air Force. De här baserna ligger placerade 130 mil nordost om London på varsin sida av Rendlesham Forest, som är en 15 kvadratkilometer lummig blandskog blandat med hedar och våtmarksområden. Och det är just här som flera personer kommer att få bevittna något som är så otroligt. En händelse som idag brukar kallas för Englands Roswell. Det är strax efter midnatt den 26 december 1980 och förste flygman John Burroughs är ute och patrullerar vid området kring Woodbridge. När han är ute och går så kommer stavsergeant Bud Steffens körandes och tillsammans så åker de för att kontrollera den östra grinden. Det här är ju som sagt mitt i natten så det är mörkt ute. Det är precis som en helt vanlig natt och de pratar om vad som har hänt under dagen och om hur julen har varit. Plötsligt så får de syn på något som lyser inifrån skogen längre bort. Det är ett rött och ett blått ljus och det ser väldigt märkligt ut. Och man får tänka på att det här är ju ett avskilt område där inte så många rör sig. Och de hade aldrig tidigare varit med om att det lyst inifrån skogen på det här sättet. Så tankarna då snurrar ju för de här männen vad det här kan vara för någonting. Och ganska snabbt så börjar de befara att det är ett plan som har kraschat. Vilket i och för sig kanske är lite konstigt för att borde man inte ha hört någonting eller ja, sett någonting mer om det vore så. Men de inser i alla fall att de måste ta sig ut för att ta en närmare titt vad det här är för någonting. De passerar den östra grinden och fortsätter på vägen. Och de ser hela tiden ljuset som verkar komma inifrån skogen. När de har kört en bit så ser de även hur ett vitt ljus är tillsammans med det röda och det blåa. Och John han tycker att det här nästan ser ut som någon slags julbelysning. De kör så långt de kan komma på vägen och stirrar in i skogen mot där ljuset kommer ifrån. Och lite förvånande så börjar det här ljuset att röra på sig. Men vänta nu, är det ett flygplan som har kraschat så rör sig väl ändå inte ljusen? Ibland ser det ut som de här ljusen kommer närmare och ibland ser det ut som att de åker längre ifrån. De får snabbt en olustig känsla och de återvänder till basen för att skaffa förstärkning. Direkt så möter de upp säkerhetsansvarig Jim Penniston. Och han har ju också sett det här ljuset ifrån basen och de berättar vad de har sett och Jim säger också att det låter och ser ut som att det måste vara ett plan som har kraschlandat. Vilket Bud svarar snabbt att nej, det här är ingenting som har kraschat. Det här är något som har landat medvetet. Så Jim Penniston kontaktar kontrollcentret för att få reda på om de har upptäckt någonting på sin radar. Och han får svaret att det har man. För bara 15 minuter tidigare så hade de plockat upp någonting som har flugit in i deras luftrum av okänt ursprung. Sen hade det här objektet rört sig över Rendlesham Forest, men där hade man tappat kontakten med det. Befälsöverhavaren för skiftet blir ändå lite orolig att det kan handla om ett plan som har kraschlandat. Så han skickar därför ut John Burrow, Jim Penniston, Sergeant Chandler och en Edward Cabansack, en ung flygman som nyligen har anlänt till basen. Tillsammans så kör de tillbaka till platsen så långt de kan komma. De hoppar ur jeepen och börjar gå in i skogen mot det här ljuset. Men så inser de efter en stund att de inte längre kan kommunicera med basen. Så de alla har ju sina walkie-talkies med sig, men ifrån dem så kan man bara höra som statiskt ljud. Så det här gör att de beslutar att låta Cabansack gå tillbaka till jeepen och Sergeant Chandler får stanna en bit in i skogen På så sätt så skapar de som en slags kedja så att de fortfarande kan ha kontakt med varandra. Det är alltså Jim Penniston och John Burrow som fortsätter att gå djupare in i skogen. Ju närmare ljuset de kommer, ju mer börjar de känna av en bizarr energi i luften. Det kändes nästan som statisk elektricitet. Ni vet, om ni gnuggar en ballong på armen och håret reser sig, så kändes det över hela kroppen. Det började också bli väldigt tungt att gå. Varje steg var som att gå i vatten. De ser det här vita skenet och förstår att det här är inte ett plan som har kraschat. Vilket Jim också rapporterade tillbaka, att det här istället är ett möjligt hot emot basen. Jim och John fortsätter och nu börjar ljusets källa att uppenbara sig framför dem. De ser nu ljuset tydligt. Det är ett starkt sken och de kan inte riktigt tyda vad det är. Men Penniston, han tittar mot Burrow och ser hur hela han är uppslukad av det här vita skenet. Men så börjar ljuset att avta och man kan då skildra en slags triangelformad farkost som står på tre ben. Det är ett blått ljus på sidan och ett vitt ljus ovanifrån. De har aldrig sett något liknande förut. Och Jim, han är också specialist på just flygfarkoster. Och vare sig de är från USA, England, Sovjet eller någon annanstans så känner han igen dem. Och det här var ingenting som liknade något annat. Jim, han närmar sig farkosten och reagerar på att det fanns inga sömmar, inga skruvar, inga landningsställ, klaffar och ingenting som såg ut som någon cockpit. Inget av det som man förväntar sig att något som ska kunna flyga ska ha fanns där. Jim, han känner en stor dragningskraft till det här skeppet som han inte riktigt kan förklara. Han går i alla fall fram till den här farkosten och det känns fortfarande som att gå i vatten. Och när han bara är några meter ifrån så berättar han hur det är som att det är någon som trycker på en mute-knapp. Allt blir knäpptyst. Vinden, träden, syrsorna, allt ljud var borta. Han tittar på farkosten och kan se hur materialet såg ut att bestå av färger som flöt omkring. Och när han kom ännu närmre så skingrades de här färgerna och det som blev kvar såg ut som svart glas. Jim, han går runt farkosten och på sidan får han syn på några symboler som står skrivna på utsidan. Det här är ingenting som han känner igen, men han tycker att det ser ut som glyfer. Han tar fram ett anteckningsblock och så börjar han rita av vad han ser. Och av någon anledning så får han också för sig att vidröra de här symbolerna. Så han drar sina fingrar över de här. Och det känns inte alls som han hade trott. För det här blanka eller mjuka materialet kändes snarare som sandpapper. Det gick liksom inte ihop hur det såg ut och hur det kändes. Men så sker något ännu märkligare. När han vidrör en av symbolerna, en triangel, så är det som att en blixt av vitt sken som slår emot honom. Och han har svårt att beskriva exakt vad som händer. Men det är som att allt runt om honom digitaliseras. Och han ser en massor av nollor och ettor. Han beskrev det som att det var som någonting laddades ner inom honom. Sen så lyfter den här farkosten sakta mot trädtopparna och skjuter iväg i en obeskrivlig hastighet. Kvar står männen nu chockade av händelsen. Men snart så visade det sig att John Burrow, hans upplevelse skiljer sig ganska mycket ifrån Jim Peniston. För vad han minns så ser han ett vitt starkt sken när han kommer dit och han kastas mot marken. Han tittar upp och ser hur den här farkosten lyfter sakta mot trädtopparna och försvinner bort. Och allt det här sker bara på några sekunder. Tillbaka i basen så är det panik. Ett räddningsteam har precis satts ihop för att gå ut och leta efter dem. Och alla undrar ju vad det är som har hänt. Vart har ni varit någonstans? Vi har inte haft någon radiokontakt med er på 45 minuter. Vilket egentligen inte stämmer med varken Jim eller Johns upplevelser. Men exakt vad som har hänt kan ingen av dem riktigt svara på. Senare samma dag, när de har hunnit vila och det har ljusnat, så ger de sig ut igen tillbaka till platsen. Se om det finns någonting där som kan förklara vad som har hänt. På platsen kan de se som 3 stycken fördjupningar i marken, bara några centimeter ner i marken. Och varje fördjupning var formad som en triangel. Ovanifrån kunde man se hur grenar hade brytits på träden. Ungefär som något hade flugit ner och sen rakt upp och knäckt alla grenar runt om. Samma morgon anländer biträdande baschef Halt till polisstationen för att hämta upp protokollet för vad som har hänt under de senaste 24 timmarna på basen. Polisen som ger honom det här skrattar lite och Halt han undrar vad det är som är så himla roligt. Och han säger att du kommer inte att tro det här, men Burrow, Peniston och Cabansack var ute i skogen igår och jagade UFO:n. Vi har inte skrivit med dig i protokollet. Halt ber ändå honom att berätta mer och polisen berättar vad som hade hänt. Och Halt säger åt honom att i alla fall anteckna ner att de har sett några ljus. Han tar med sig protokollet och startar igång morgonmötet. De pratar om det kort men alla är överens om att det förmodligen finns en logisk förklaring till den här händelsen och de går vidare. Så här skulle historien endast kunna ha handlat om 3 män, kanske väldigt trötta, som inbillat sig att de har sett något konstigt ljus i skogen. Och det skulle väl knappast ha blivit en särskilt stor nyhet. Men det är på grund av vad som hände natten mellan den 27 och 28 december som gör att den här historien blir omskriven världen över. Det vankas julfest på basen och Colonel Halt är där med sin familj. Och mitt under firandet så kommer säkerhetschefen fram och viskar att UFO:t är tillbaka. Halt är skeptisk, men säkerhetschefen insisterar på att de i alla fall borde undersöka det här så vi kan lägga det här bakom oss. Så Halt tvingas sätta ihop ett team. Och det här teamet, de är utrustade till max. De har med sig ficklampor, mörkerglasögon, kameror, extra batterier, till och med en Geigermätare för att mäta strålning. De har också med sig en bandspelare för att spela in under hela tiden de utreder. För att vad som än händer så kommer de i alla fall kunna ha bevis. Så ger de sig tillbaka till platsen där UFO:t hade setts den 26. Men de ser inget konstigt alls. Inget ljus eller inga farkoster som flyger. Så istället börjar de göra lite mätningar på platsen. Och de mäter då bland annat strålningen som visar att nivån är långt över det normala. De ser också märkliga märken på träden.
Interesting. That's right. We're taking a sample now. Four. That's the strongest point on the tree?
Yes, sir.
If you come to the back,
there's no clicks whatsoever.
No clicks at all on the back. It's all on the
maybe
side
one
facing the... Interesting. The indentations look like something twisted as it got, you know, as it sat down on them. Looks like someone took something and sat it down and twisted it from side to side.
Mm-hmm.
Very strange.
We're looking at the same tree we took the sample off with this, we call it star scope.
Getting
a definite heat reflection off the tree, about 3 to 4 feet off the ground.
Yes, where the spot
same,
is.
It's same place where the spot is. We're getting a heat.
Spot on the tree directly behind us. I picked up the same thing. One off to your right.
All right, look, three trees in the area immediately adjacent to the site, within 10 feet of the suspected landing site. We're picking up heat reflection off the trees.
Like five and up.
What's that again?
Hey, this is eerie.
What is the hot spot?
Helt plötsligt så ropar någon till. Kolla där! Då ser de ett ovalt objekt längre bort som lyser. Och det har som en mörk mitten och ser ut som ett öga som blinkar. De ser det här objektet över ett fält där en bondgård ligger. Och de står och stirrar på det här ögat i några minuter. När objektet börjar närma sig teamet. Det flyger upp och åker emellan träden och upp och ner. Halt och de andra männen börjar nu istället att gå framåt emot det. Vilket då gör att den här farkosten drar sig tillbaka. De stirrar på det några minuter till. Innan det sker som en explosion. Det säger puff och så är det borta. Under tiden så har de sett som att det är något som droppar ner ifrån det ute på fältet. Så männen tar sig dit för att se om de kan se någonting. Då ser de det igen. Men den här gången så var det istället flera objekt som rörde sig synkroniserat över himlen.
What is it?
We don't know, sir.
So yeah, can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. You'll see that maybe a quarter to half mile, maybe further out. I'm gonna switch off. The light is gone now. It was approximately 120 degrees from the site.
Yeah.
Is it back again?
Yes, sir.
Or does the flashlight set? It's not at the edge of the clearing, so I can get a better look at it. See if you can get the star scope on it.
There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead.
Still,
I saw a yellow tinge in it too.
Weird.
It appears that you may be moving a little bit this way.
Yes, it's bright and has been.
Still,
it's coming this way. It is definitely coming this way.
Pieces of it are showing off.
There is no doubt about it. This is weird.
Ett av objekten kommer närmare i full hastighet och stannar till framför dem. Det sänder ut som någon slags laserstråle och Halt börjar undra om det här är ett sätt att kommunicera eller om det är ett hot. Sen släcks ljuset och objektet försvinner i samma obeskrivliga hastighet.
Vi har alltså bland de första att se ett oidentifierat objekt på himlen den 26 december 1980. Sergeant Jim Penniston, John Burroughs och Ed Cabensag. Och Jim är han som också var framme och kände på farkosten. Och kvällen därpå så har vi Charles Holt som tillsammans med ett större team också besöker platsen där de första observationerna ska ha gjorts. Och det här kan ju även styrkas av den bandinspelningen som ni också fått höra ett litet klipp av. Charles Holt kommer att på kontoret dagen därpå rapportera till sina överordnade och berätta om sitt inspelade band som han gjort. Han går in till sin chef och spelar upp det och han vill ta bandet vidare för att spela upp det för generalen på flygvapnet. Följande dag så tar han med sig bandet på personalmöte med flygvapnet. Och efter mötet trodde Holt att han skulle förlora jobbet för att han skulle utses som galen. Han frågade sin chef om han skulle få behålla det eller inte. Varpå chefen skrattade och slängde tillbaka bandet på Holt. Då det skedde utanför basen så är det här Englands problem. Så det är alltså ingenting som vi kommer bita tag i. Men han hänvisade också till skvadronledaren Morden som skulle få bestämma vad som skulle göras. Han var däremot borta när det här skedde men skulle komma tillbaka nära 2 veckor efter. Holt berättade allt han ombads och skrev en rapport om händelsen som han sen gav till skvadronledaren. Han skulle skicka det till sin chef som i sin tur delade rapporten med flygvapnet. Men det händer aldrig något mer där. Inget svar från den brittiska militären och det amerikanska flygvapnet ville inte medge att den här händelsen hade förekommit. Och det startades heller aldrig någon utredning, så vitt Charles Holt visste om. en skogsförvaltare vid namn Vince Turkett fick några dagar efter händelsen besök av två män som klev ur en bil. De var klädda i välsittande kostymer. De kommer fram till honom och säger god morgon och undrar om han hade tid för några frågor. De undrar om han hade varit ute här om kvällen och sett något annorlunda. Vince blev frågande och de två männen förklarade som hastigast att ja, det var några rapporter om några ljus i skogen här borta, så vi kollar runt lite. Vince ska sen också ha blivit visad platsen där de hade märkt ut att någonting hade landat. Men han, som en man uppvuxen i skog och natur, tyckte att han inte alls såg något ovanligt. Men han kunde förstå att om man varit ute kvällen innan och sett något så kanske man skulle kunna tro att det här var den platsen. Men han trodde mer att här var det djur som hade bökat runt. Men efter det här gick han och köpte tidningen varje dag ett par dagar, för han ville inte missa någon nyhet som kanske de här två männen möjligtvis var inblandade i. Han blev också kontaktad lite senare av en journalist och blev utfrågad om händelsen. Han påstod att han inte kände någon i området som ansåg att det var något ovanligt som hade skett den kvällen. Och det här blinkande ljuset i skogen, det var förmodligen fyren vid Orford Ness vid Suffolks kust, ungefär 8 kilometer därifrån. Han ritade upp en karta i vilken riktning flygvapnet rapporterade att de såg ett blinkande UFO och fann att det måste ha varit rakt in i fyrens stråle. När han kommer till platsen med ett team från BBC så tyckte de sig se fyren längre bort i skogen. Ljuset såg ut att hovra en bit ovanför marken, och en förklaring till det skulle kunna vara att skogen ligger lite högre än havet. Kamerateamet var nu övertygade om att det inte var ett UFO som hade setts i skogen. Det var nog snarare fyren. För annars borde det ju vara någon som hade nämnt fyren. Borde de inte ha rapporterat ytterligare ett ljus? Men trots det så kvarstår så många frågor för att anse att fallet är löst. Vad var det för märken i marken som man hade sett? Trots ökande påtryckningar så vägrade försvarsdepartementet diskutera innehållet i Holts rapport som hade kommit in. Det tog faktiskt några år innan Holts rapport skulle släppas till allmänheten. Och det var med hjälp av att en person hade registrerat en FOIA, det vill säga en Freedom of Information Act, år 1983. Så då har man alltså begärt ut de här rapporterna. När den släpps så blir det här också världsnyheter. Och spektakulära vittnesmål börjar dyka upp från personal som hävdat att de bevittnat en UFO-landning i skogen. Den här personalen hävdade också att det hade framförts hot mot flygvapnets personal som hade bevittnat den här händelsen och att en stor mörkläggning pågick. Rendlesham Forest blev snabbt Englands nav för UFO:n. Det blev nyhetsshower, tv-shower, böcker och artiklar genom åren. Och det blev Englands svar på USA:s Roswell, den mest uppseendeväckande UFO-mötet som någonsin spelats in. Forskare kunde ju knappt tro att det här var sant. Det här var ju det de hade väntat på. Det här är ju beviset på att vi inte är ensamma. Alla bevis uppbackade av amerikanska flygvapnets ord. Det kan ju omöjligen ha en rationell förklaring. Eller? Nick Pope är en före detta utredare vid försvarsdepartementet i England. Han fick ta en titt på det här ärendet under 1990-talet. Och han kan fortfarande inte förklara vad som skedde de här julkvällarna 1980. Han gjorde en total cold case review. Kollade alla bevis, inspelningar, anteckningar och vad som syntes på radar. All rapportering som har gjorts över de här kvällarna visar ingenting ovanligt. Men det finns vissa som antyder att den officiella rapporteringen gjorts på felaktiga datum just för att kunna stärka de vittnesutsagor som har gjorts på basen vid tillfället. Det vill säga, inga ovanliga mål upptäcktes av radar under jul- och nyårsperioden och det slutar med att Nick kunde avgöra vad det inte var. Meteorer. Men frustrerande nog kan han inte berätta vad det var. Man har inte hittat en definitiv förklaring. Men han håller med Holt att det var något som verkade röra sig och kontrolleras av någon slags intelligens. Som vi berättade i början så var det en Jim Penniston som var med den första kvällen och bevittnade det hela. Det var även han som ska ha varit framme och rört vid farkosten. Och han, med många andra, sa inte så mycket offentligt angående den här händelsen som de bevittnade. Och 1994, efter mycket övervägande, så tog Jim mod till sig att faktiskt gå med på två tillfällen av hypnos. Och det här var just med syftet att få fram information som kanske skulle ligga i hans undermedvetna. Tanken var att det kanske finns mer värdefull information. Tider, datum, namn som man kanske kunde få fram. Han hade varit ganska motvillig med tanke på att det måste göras väldigt rätt så att man inte riskerar att kontaminera någon annan information. Men med lite påtryckning från sina kollegor så gick han till slut med på det. Hans kollegor var också de som hjälpte till att ta fram en del frågor som psykologen skulle kunna använda sig av. Inget ledande eller några drivande frågor. Men det intressanta här är att båda tillfällena blev videofilmade och skedde i september 1994. I den första sessionen så anger Jim samma information kring händelsen som han hade gjort vid medvetet tillstånd. Men däremot så kom det också fram att Penniston hade beskrivit hur han stått nära farkosten och sen helt plötsligt stått långt ifrån, just bredvid John Burroughs som också var på platsen. Det här handlar om den sekvensen när Jim står vid farkosten, så är det nästan 45 minuter som ingen kan redogöra för. Den andra sessionen så tog man sig tillbaka till när Penniston skulle rapportera till två stycken OSI-agenter. Och de här jobbar då vid ett Office of Special Investigations. Men i hypnos berättar han även att när de två agenterna lämnar kommer in två nya. En amerikansk och en brittisk som ber honom att berätta allting igen. Här erbjuds han också ta en shot och allting ska videofilmas. I videon av hypnossessionen så ser man hur Jim lyfter sin arm just för att ta en shot och han blir utfrågad om farkosten. Vad den hade för fart, hur den rörde sig. Men han svarade om och om igen att farkosten redan var på marken när han kom dit. Det fanns inget mer att få fram för agenterna än det de redan visste. Däremot fortsätter psykologen i sektionen att ställa frågor om möjliga entiteter i farkosten. Under hypnosen så beskriver Penniston det som att det är utomjordiska besökare som är resenärer från framtiden. De har kommit hit i mindre grupper och varje grupp har haft en egen uppgift, ett eget mål. Varje grupp siktar in sig på specifika människor istället för att stöta på slumpvisa människor. Psykologen frågar varför. Och då svarar Jim: de har ett allvarligt problem. Världen är inte som den är nu, idag. Den är mörkare och i ett dåligt skick. Det är mycket föroreningar och mycket kallare. Besökarna från framtiden har sociala problem och svårigheter med reproduktion. En av deras huvuduppgifter är att samla in sperma och ägg för att hålla arten vid liv. Och arten i fråga är vi, människan. I en lång intervju som är sammanställd i en rapport eller artikel som heter Into the Night beskriver Penniston det som att allting var för ett tag glömt. Flygvapnet och regeringen trodde att de tillsammans lyckats tysta ner incidenten tills den här rapporten från Holt kom ut. Där står de ställda mot väggen och behöver förklara vad som skett och vilka utredningar som gjorts. Och vid 1984 så kommer Penniston att flyttas till en bas i Indiana. När han kommer dit så går han igenom sin lägenhet och lyckas hitta en slags överlyssningsenhet i lägenheten. Samtidigt hörde han att Burroughs hade fortsatt bli trakasserad, fått inbrott i sin lägenhet och det som saknades då ska vara en inspelning från kvällen de stötte på UFO:t vid Bentwaters. De båda och även Holt hade märkt av olika försök till intrång i sin mejl. Penniston ska också ha haft en anteckningsbok som sägs ha varit med vid tillfället som de gjorde den här observationen. Han gjorde massa anteckningar i den, skisser och anteckningar vid tillfället av observationen av det här UFO:t. Men det finns några detaljer som talar emot att den kanske inte är helt riktig. Under 2010, ungefär 30 år senare, så ska även Jim då ha kommit med nya uppgifter över vad som skedde den här kvällen. Han påstår nu att dagen efter mötet med UFO:t att han skrev ner en massvis med binär kod i sin bok. Binär kod som han ska ha mottagit via telepati. Om man ser till datumen och formatet så används det ett civilt format. 27 december 80 12 20 12:20. Men om man är helt korrekt som militär inom flygvapnet eller räddningstjänst, vilket Penniston var aktuell inom alla tre, så blir det 00:20. Varför kommer det sig att han använder ett civilt format då han för tillfället var militär? Det finns flera shower som Penniston har varit med i och ska haft med sin anteckningsbok. Men det finns aldrig riktigt någon som har granskat det här dokumentet tillräckligt för att se exakt hur tillförlitligt det egentligen är. En säkerhetsvakt, Richard Bentolino, kommer ihåg det att han satt ner med Penniston morgonen efter observationen. Där och då så berättade och skissade Penniston vad han hade sett. Och Richard, han kunde inte komma ihåg att han hade sett några andra befintliga anteckningar när Jim tog fram sitt anteckningsblock. Men vad har egentligen myndigheterna sagt om händelsen? Från första början har både amerikansk och brittisk militär, flygvapen och myndigheter varken bekräftat eller dementerat händelsen i Rendlesham Forest. I januari 2018, ganska så nyligen, påstods det att information angående den här händelsen kan finnas i en dossier som finns hos den amerikanska regeringen och deras försvarsdepartement. Tidningen New York Times avslöjade att över 20 miljoner hade spenderats på något som var känt som Advanced Aerospace Threat Identification Program, AATIP, som har drivits på mellan 2007 och 2012. Det här blev publik information 2017 och, om ni kanske kommer ihåg, så har vi nämnt det i ett tidigare avsnitt. Och här har det blivit en stor debatt om myndigheter och UFO:n. Poliser i området ska också senare ha kommit ut, när de pensionerat sig, att de också hade sett triangulära föremål i luften vid det här tillfället. Men då, på den här tiden, så var det inga rapporter som togs in om det. Det var knappt att man ville skriva om det i loggböckerna, att man hade varit ute och jagat främmande objekt i skogen. Så 40 år senare vägrar fortfarande brittisk och amerikanska myndigheter att bekräfta de observationer som gjordes 1980. Så om vi tittar lite på de bevis och källor vi har, så har vi dels en hel del foton som Penniston tagit när han undersökte farkosten, som blev inlämnade till basens labb för analys. Men de här fotona, de har aldrig kommit tillbaka till Jim, och det är ingen som vet var de finns idag. Avgjutningar från de triangulära fördjupningarna i gläntan, där man ska ha hittat farkosten. De ska ha funnits i Jim Pennistons ägo, och han fick med sig några när han åkte till USA 1984. Det var ett som försvann på vägen med något lastfartyg, men ett eller två av de andra ska han ha begravt för att de inte ska försvinna. En sägs också ha nyligen åkt iväg på en analys. Vi har Pennistons hypnossessioner, som också är en del av de bevis av kvällen. Vi har Holts rapport och även den ljudinspelning som gjordes. Vittnesutsagor för 26 och natten mellan 27 och 28 december. Och sen ytterligare en rapport av Holt som han har skrivit under efter han har gått i pension. Och enligt honom så har det även gjorts två observationer till efter julen 1980. Den första i januari 1981 och den andra 9 månader senare. Under de första observationerna 1980 så var det åtminstone 15 man. Alla amerikanska officerare inom flygvapnet. Men vad kan då ligga bakom allting som de här männen och kvinnorna såg 1980? James McGahey, känd som astronom och UFO-skeptiker, drev vid den här tiden två egna observatorier. Hans ståndpunkt är att bevisbördan ligger hos dem som påstår sig ha sett något, inte de som får ta del av och höra om det. Han menar på att vid den här tidpunkten som man sa sig se det objekt eller objekten i skogen, så är en förklaring en meteor som kallas för en fireball. Den har kommit in i jordens atmosfär och det var strax efter 3 på morgonen den 26 december. Den var nästan lika ljus som fullmånen. Och de kopplas också ofta till en peak av UFO-rapporter. Den här meteoren som föll den natten 1980 ska också ha varit en extra ljus. James hävdar att det är den som Burroughs och hans kollegor såg den natten, helt tveklöst. Det stämmer överens också med Charles Holts rapport och han menar på att de som tog sig ut den kvällen i skogen för att se ett UFO redan hade en förutfattad mening som gör att de ser det de vill se. Men det blinkande ljus som männen såg när de gick in i skogen, vad var det? Vissa påstår att det är fyren Orford Ness Lighthouse som ligger vid Suffolks kust. En annan teori sägs också vara att det är den amerikanska flygbasen som var målet för ett bussträck av den brittiska SAS-grupperingen som tidigare hade fångats upp av amerikanerna efter en fallskärmsövning. De ska ha riggat med ljus och färgade facklor i skogen lite för att jävlas med amerikanerna nära flygbasen. Men det finns ingenting som kan bekräfta den teorin heller. Och om ni kommer ihåg som vi berättade i början så var det också ett ganska spänt läge över Europa i och med det kalla kriget. Och det var hög militär aktivitet över stora delar av världen. Här har man ju då också tanken att brittiska och amerikanska regeringarna har gått ihop för att mörklägga just en UFO-incident. Och många tror att det handlar just om kärnvapen. Många menar på att det inte är några tillfälligheter att man har fått många UFO-rapporter härifrån. Det hävdas att under 1980-talet så hemlighölls kärnvapen vid bland annat de två baserna Bentwaters och Woodbridge, som var de två av de mest strategiskt placerade baserna inom NATO. Det finns ingen som kan bekräfta de här uppgifterna, men det skulle kunna vara en anledning till att man vill mörklägga den här händelsen. Om kärnvapen fanns på basen så skulle ansvariga vilja tysta ner allting som gav uppmärksamhet med tanke på just säkerheten. Jag har sett en hel del intervjuer och läst många dokument inför det här avsnittet. Men något särskilt gripande är när Holt är med i en intervju, nu långt många år senare. Intresset blev ju såklart jättestort när hans rapport kom ut. Och han blev överväldigad över uppmärksamheten och ville inte gärna stå i rampljuset kring den här händelsen. Och det var det inte särskilt många som ville, för det var ingen som ville bli kopplad till att vara en galning och vara ute och leta efter konstiga ljus i den här skogen. Men han berättade i en intervju hur han själv aldrig såg någon farkost eller någon entitet. Men poliser som hade varit närheten av ett vapenförråd hade suttit med kikare och sa att de faktiskt sett tre stycken triangulära objekt på himlen och som sköt ljusstrålar ner på marken. Han är klar över om att vi inte är ensamma. Och det är bortom det vi kallar för myndigheter. Någon slags organisation finns det bortom det. Han har ofta jobbat med den högsta nivån i sina egna regeringar. Och det finns ett stort intresse för det som verkar försiggå. Men det är inte vår egen regering, utan det är någon slags organisation bortom det. Det är han övertygad om.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men det här var en väldigt spännande historia att läsa om och jag kan inte riktigt bestämma mig.
Det går väldigt så här upp och ner när man läser om det här. Vad man tror och vad man inte tror. Och...
Mm.
Ah, jag vet inte vad jag ska...
Nej.
Han, Charles Holt, hans sista, det där som du sa, utsaga. Mm. Är ju kanske varför man inte vill tro på det. För att...
Nej, jag blev verkligen så här, gud vad jobbigt det var att läsa det. Eller höra det när han säger det. Ja, men som sagt, han har ju jobbat mycket i bland de högsta nivåerna liksom i, inom sitt lands olika... myndigheter och militär och flygvapen och allt vad det nu är. Så att, och sen när han då säger att det är någonting bortom allt det här som är vi.
Mm.
Oh. Nej, Charles.
Ja, precis.
Nej, tack.
För då har ju han verkligen varit i den positionen. Alltså var högt uppsatt och bara nej, men det är något annat. För att annars hade jag vetat vad det var för någonting. Mm. Så känns ju lite som han menar. Mm. Och att han har säkert fått... Ja, bevittna att det är någon annan som har intresse, jag vet inte vad det är, men det är inte det här som vi kallar myndigheter.
Ja, exakt. Det är en liten jobbig tanke och det kopplar ju också till det här som den här Peniston ska ha sagt också då, i den här hypnossessionen. Vilket i och för sig också ska tas med nypa salt, för man vet ju aldrig liksom om det är något slags undermedvetet som kan ha, du vet, konstlat ihop en slags berättelse från, ja, men kanske en film man har sett eller man har hört något på radio någon gång utan att man tänker på det. Men att han säger det här att det kommer grupper, alltså framtida besökare i grupper som har ett specifikt mål.
Mm.
Och beskriver hur den här världen är dålig.
Och då får ju det här också en helt annan... För var det så att de var... Han också nämner att de är från framtiden. Eller hur nämnde du det?
Mm. Så framtida besökare.
Och det är liksom... Är det framtida besökare ifrån... Liksom... jorden eller framtida besök från en helt annan planet eller vad?
Ja, det var ju de sa ju i alla fall att det var, de här grupperna hade ju målet att samla in liksom sperma och ägg för att reproducera arten som själva har svårt att liksom reproducera, vilket var vi människan.
Mm.
Så är det vi som har alltså det här blir ju jättejobbigt när vi börjar prata om de här grejerna. Det är liksom att vi i framtiden har åkt tillbaka i tiden för att rädda oss själva på något sätt.
Ja, och det är väl inte så himla konstigt med tanke på vart vi är på väg. Så det är väl dit vi kommer börja med, vad heter det, Handmaid's Tale.
Exakt.
Jag kan inte.
Nej, fy fan. Alltså jag har alltid sagt att det där är inte så långt borta alltså.
Nej.
Jag vågar inte ens tänka de banorna.
Ja, usch.
Men jag, om man säger så här då. För det har varit väldigt, alltså mycket av det jag läst i det här fallet.
Mm.
Så är det väldigt mycket så här skeptiker och ja, men många pekar ju dels på den här fyren och att det ska vara någon slags meteor och så vidare. Men på ett sätt har jag då så himla svårt att förstå ett, att det tar flera år innan det här liksom kommer ut och blir en historia. Varför då? Eller varför pratar man inte om det tidigare? Varför tystar man ner det då? Och två, Att det ska vara så många då kvinnor och män som är så pass högt utbildade, ska inte de kunna se skillnad då på en fyr och något oidentifierat objekt i skogen?
Mm. Nej, men det tror jag inte alls på. Alltså just fyr. Alltså jag tror varken på meteor eller fyr.
Nej.
Det är väl okej, om det hade varit en person som hade sett någonting. Då hade man väl kunnat ifrågasätta att okej, var han?
Mm.
Ja, jag vet inte. Men nej. Då ser vi skillnad på en fyr. Och jag tror det var, jag vet inte om det var Halt eller om det var Burrow eller om det var någon som liksom hade kommenterat det där med att det var en fyr då. Och bara, ja, fast fyrar flyger inte.
Nej.
Ovanför
exakt,
marken.
De åker inte upp och ner. Eller i sidled.
Nej.
Nej.
Så att, nej, det kändes ju som han dumförklarar lite deras teori.
Ja, jag menar det. Alltså de är ju utbildade inom det här. Och några av dem är ju experter liksom inom aerodynamik. Och vet ju liksom vad det finns för möjligheter.
Ja, men precis. Och de har ju jobbat där på basen. De har väl sett den här fyren innan. Så att, och de såg ju, förstod ju väl som att man inte kunde...
Alltså det var väl någon som var ganska ny, tror jag, på basen. Om det var Burroughs eller någon av de andra.
Det var Cabanzac som var ny.
Men annars hade de ju jobbat där. Men jag menar, fortfarande så vet man ju hur en fyr ser ut.
Det var ju så många som såg det. Och sen flera dagar, ska de andra gänget komma och bara, åh nej, det är någon som lyser. Helt förvånad att det aldrig sett en fyr innan. Oh my god.
Nej, jag köper liksom inte det resonemanget heller.
Att jag är dumma amerikanare då. Det vill jag ta det, tror
jag. Ja, exakt. Det är bara det.
Ja, nej. Och meteor. Alltså, men går inte det fort?
Ja, och där var ju också det här att du vet att men den faller ju.
Ja.
Den åker ju inte upp och...
Nej, åker upp och sen igen. Iväg.
Den åker ju inte uppåt, utåt, utan den faller ju i så fall.
Ja, precis.
Så att det känns
och
också...
Och har väl inget svart i mitten som blinkar och kommer närmare och zigzackar mellan träden?
Nej, förmodligen inte.
Känns inte heller som typiska meteorer.
Det är ju svårt att få ihop alla detaljer ibland. Men jag såg ju också någon intervju med han Jim Peniston. Nej, Peniston. Hette han Jim?
Ja. Ja. Mm.
Nu när han var äldre.
Mm.
Att när han också suttit ner med de här specialagenterna.
Mm.
Att de liksom hade gett honom order om att här får du en fabricerad historia som du ska dra om det är någon som frågar något.
Mm-hmm.
Hävdar ju han nu då i den här intervjun. Jag vet inte om det är information som kommer tidigare också, men jag såg det i något klipp idag bara. Det är ju flera av de här vittnena som hävdar att de har ju blivit liksom tillsagda att mörka det här.
Ja, det kan ju...
Men tror du att det skulle kunna vara det här då med kärnvapen och det, den biten?
Ja, det tror jag. Jag älskar den idén med kärnvapen där. Eller jag tycker det... Okej, det beror på hur man ser det. Men om jag vill tro att den här historien är sann, så tänker jag att det låter ju som en rimlig förklaring att de vill mörka det. Att de inte vill att man ska komma dit och... att det ska bli en stor grej för att då för att de ska kunna komma på att de faktiskt förvarar kärnvapen där.
Mm.
Och sen en annan grej, alltså kopplat till det, är ju att man har ju hört mycket historier, eller det finns ju mycket så här teorier kring att om det är något utomjordiskt som kommer, att de gärna håller till där det finns kärnvapen. Och att det har ju varit på flera sådana här typ ställen där, om det har varit någon strålning eller vad som helst, att nivå, om de varit någon UFO-incident där eller någon farkost där, att typ de nivåerna blir lägre och...
Det blir som en hotspot för UFO-n.
Ja. Så att om det förvaras kärnvapen där, så kan det ju förklara varför utomjordingarna ville kolla till.
Mm.
så att vi inte släpper ut något skit. Mm.
Nej, men exakt. Jag tänker också att det skulle vara en rimlig förklaring till själva mörkläggningen.
Mm.
Du vill inte få någon uppmärksamhet.
Nej.
Just för den säkerheten.
Nej, men precis.
Nej, just det. Men vet du vad? Nu fick inte jag med det. Jag hade ju skrivit här att han blev sjuk.
Ja.
John Burroughs, det var han. Han var med Jim Penniston.
Ja, precis.
Men det var Penniston som touchade på.
Ja, exakt.
Burroughs stod en bit bak, eller hur?
Ja, ja.
Just det. Nej, men det intressanta med honom då är ju att nu vet jag inte om det är fler som har upplevt det också under åren efter det här, men han påstår ju sig då ha fått en del hälsoproblem som liknar just det här med, vad ska man säga, strålningssymptom. När man blivit utsatt för strålning.
Mm.
Och just då att det är på grund av när de var ute och ja, men kom nära det här farkosten då, han och Jim Penniston. Sen vet jag faktiskt inte om det är fler än honom.
Ja, för hade han inte fått också något, så hjärt, något problem med hjärtat? Mm. Ja.
Jo, precis. Han hade fått något så här väldigt oväntat hjärtfel. Ska vi se. Och det var, ska vi se vad det var, 2011. Så hade han fått något, något hjärtproblem då, som han egentligen borde ha fått när han var mycket, mycket äldre egentligen. Men det här har man ju försökt att härleda till den här incidenten som skedde i skogen. Och det intressanta är ju faktiskt att man har lyckats fått, alltså, för han vill ju få ut pengar då från sina myndigheter för att han gjorde det här i jobbet, och det är därför han har fått de här skadorna och de här hälsoproblemen.
Mm.
Och det har man alltså lyckats härleda till den incidenten. De har sagt ja till att betala för det här.
Mm-hmm. Okay.
Och det är ju ändå inte det konstigt.
Väldigt konstigt. Ja, varför ska man göra det?
Mm.
Men var det inte också, alltså, att man försökte få, alltså, från början de här hans hälsodeklarationer ifrån sin tid när han jobbade där, men att de var klassificerade, att han inte fick ut dem så att hans läkare kunde få dem?
Jo, men något sånt var det väl, eller hur?
Mm. Ja.
Vilket det, också är precis som helt... du säger, att de var klassificerade på grund av det han hade gjort i jobbet eller något.
Ja. Ja, men det är ju jättesjukt. Och sen så väljer man ändå då att betala ut det här. Jag menar, är det vanligt att man, alltså, hälsodeklaration är klassificerad?
Mm.
Det känns ju
så
inte...
Att jag menar, och liksom att ena sekunden så säger ju då regeringen att bara, nej, det är ingenting som har hänt och vi ska ju inte betala någonting, tills att man vänder på det.
Mm.
Att helt plötsligt går man ju med på det här. Det är ju som att man erkänner att, ja, men det har ju hänt någonting i den här skogen förmodligen. Eller i alla fall någon gång under hans arbetstid. Ja.
Och kan det vara då att, alltså, att de har kärnvapen där? Att han kan ha fått någon strålning därifrån som inte han är medveten om? Okay, jag kanske inte kan någonting av kärnvapen. Men kan man få det om man är, jag vet inte.
Ja, men bara det kanske är någonting som har detonerat på något sätt kanske där i kring, och så är det fortfarande ett område som har en viss, liksom, strålningsnivå kanske, ja, som han har blivit utsatt för.
Precis.
Det är väl inte helt omöjligt.
Nej, och att det är därför då de, alltså, om det inte har med UFO att göra, att det är det här det har att göra med, och därför är det klassificerat, för att om han får reda på, nej, men jag har massa strålning i kroppen fortfarande, så bara, jaha, men var kommer det här ifrån då? Bara, ja, bra fråga.
Nej, exakt.
The lighthouse.
Ja, precis. Det är alltid fyren.
Fyrens fel. Men att man också kanske då väljer sen att bara, men fan, ta pengar då. Kan du bara hålla käft och inte så snacka så mycket om det här. Så att, ja, det är ju verkligen en spännande teori det här. Eller som sagt att han fick det ifrån den här incidenten då. För att som jag sa så mättar de ju faktiskt högre grad av nivå av strålning just på den här platsen. När de hade en ting.
Ja, exakt.
De gjorde mätningar där. Men en annan sak som, om jag tänker på Jim och John, är ju att Jim och John, ibland alltid ihop dem, Burrow och Pennison.
Ja, just det.
Är ju att, ja, men de hade ju olika upplevelser där. För att Burrow, han minns ju inte alls det här att att Penniston då hade gått runt det här det här fartyget.
Nej, farkosten.
Den här farkosten. Ja. Utan att, för han var ju så här, ah, men det kommer ljus och så följer jag upp och sen så drog det iväg, så allt gick ju jättesnabbt. Och han pratade ju också i någon intervju att han så här, bara, ah, men han tycker ju att Penniston har, alltså han anser typ att han har hittat på det här. Sina senare utsagor och han förstår liksom inte varför han liksom börjar snacka om det här mycket senare. Och menar ju på att liksom, det som hände, hände. Det är en häftig historia nog. Att det var någonting där. Jag bara, han förstår inte liksom varför han...
Varför han broderar.
Ja, precis. Och det här kommer ju... Ja, jag vet inte.
Nej, men jag kan förstå det på ett sätt också. För det är ju lite lustigt att det liksom så här... Ja, men det var ju någonting där kring hans anteckningsbok och det har kommit fram saker långt senare och det är nya saker i historien som läggs till. Så det kan man ju förstå, det kan man ju ifrågasätta. Liksom, varför är det sant? Ja, men är det sant? Varför kommer det nu? Är det att, alltså, har han inte kommit ihåg det tidigare? Eller vad är det som... Ja, lite skumt där.
Ja, men exakt.
Ja, men det var det ju faktiskt inga andra av dem då som var ute där i skogen som såg någon farkost förutom just Jim Penniston.
Ja, precis. Det är ju lite samtidigt som att det kan, ja, är det så konstigt då att man inte har man upplevt det som han upplevde med det här att allt digitaliseras och det kommer ett och nollor. Berätta, det kanske är också en grej som man inte berättar direkt för att man är såhär, ah, jag orkar liksom, vad var det här som hände? Mm. Bara, nej men gud, man bara, och så tänker, kör man på det, ah, men vi såg något ljus och vi såg det där, för det, då hade man sett samma, då har man någon som verifierar ens vad man såg. Men sen när det börjar gå längre tid och andra kommer fram kanske har också sett det, att då börjar man...
Ja, men då släpper man lite på det.
Ja, och bara, men faktiskt så hände det här mig. Jag har inte vågat berätta det här riktigt innan, men så här var det. Så att så kan det också. Och att jag tänker, i och med att de hade ju tappat radiokontakten i 45 minuter där.
Ja, vad ska de ha gjort då?
Ja, i och med att det bara var några sekunder som Burrow upplevde hela den här situationen. Det är ju, sånt är också spännande. Att man kan ha, att det kan ske, alltså att det kanske inte betyder att någon har fel. Det kanske är något som gör det här att någon tappar.
Men du vet, jag tänker lite att, ja, förlåt att jag bryter.
Nej, kör.
Nej, jag tänker att det är ju lite som man säger att man åker ut och reser i rymden. Så kan ju du vara borta i, vad blir det? Det blir 10 år på jorden, men det är betydligt kortare tid i rymden. Är det inte något sånt man säger i den här teorin?
Ja, jo, men precis. Ja, att man i ljusets hastighet så
precis
åldras man. Ja. långsammare.
Och när man hamnar i den sfären då, just med den här, jag tänker när han gick runt det här skeppet då, det kändes för honom kanske som några minuter, men för de andra var det ju nästan en timme.
Mm. Ja, och tänker med en hamburger då som inte såg det här alls, att det bara några sekunder, att det här bara, de såg ljus och sen flög det iväg.
Mm.
Att om han träffades av det här, han var ju insvärmad i något ljus enligt Pennison då, så
kanske tog han sperma.
Kanske det var som att nej, ja men det gjorde de ju säkert.
Alltså jag orkar inte.
Men undrar om de gjorde det på Pennison då, i och med att han sa det, varför måste de ju ha gjort.
Mm.
Och säkert på Burrow också.
Förmodligen.
Gud vad sjukt. Men tänk om det är där de är ute efter. Alla de här UFO-händelserna.
Jag tänkte ju direkt på den här, du vet. Var inte det i Brasilien?
Ja, suger blod.
Ja. Fast där sög de blod. De kanske träffar fel.
Ja, men liksom, kanske inte riktigt. Ja.
Nej, men de gjorde något annat.
Det gick lite snett.
Herregud.
Det kanske var att både när han träffades av det här, så blir det som, du vet, man blir när han träffades av det här ljuset då, att han blir som abducted. Vad säger man?
Exakt.
Han försvinner bort. Han tror att han var medveten om hela situationen, men att han egentligen inte var det. Så vaknar han upp och ser det här flyga iväg, och han tror att allt
precis
hände på en gång, men egentligen så missade han hela Pennistons. Det var honom de ville åt och ge honom den binära koden.
Det är honom de skulle sätta på en hypnos. Burroughs alltså.
Varför har inte han gjort en sån? Det hade ju varit jättespännande. Mm. Tänk om han hade fått reda på.
Jag har faktiskt inte hittat så mycket om honom efterhand. Jag såg ju någon lite sån här intervju. Men jag menar så här, han kanske har insett med tiden vad som faktiskt har hänt. Det hade varit intressant att veta.
Mm. Och gud, jag skulle jättegärna vilja att han gjorde en hypnos.
Men jag tycker också det är ganska intressant. Eller att det här, det verkade ju vara lite så här små hysch-hysch. Dels att, du vet den här morgonen när Holt kommer in, och så har de inte skrivit ner rapporterna för att det var någon som tyckte att nej, men det här ska inte skriva ner. Ja, men skriv in det ändå. Sen så ska ju även Holts egna chef senare ha skrivit liksom något utlåtande om att jag menar, det föregår inga konspirationer, ingen hemlig operation, ingen missilolycka, inga hårda förhör av just de här special, vad heter de, OSI. Inga speciella uppdrag på det viset, utan om det var någonting som han ångrade, så var det att han borde ha ifrågasatt Holts redogörelse för natten mot den 28 december. Men han ville ogärna kräva några ändringar av hans rapport som då skulle skickas vidare till skvadronbefälet. Och det är ju också intressant. Att han kommer ut och säger det senare. Du vet att han tar ju verkligen avstånd från allting de säger att de observerade.
För att han var väl ändå tiden. På i början. Eller för det var han som, ja precis, för det var han som skickade vidare. Så att han,
ja, för mig att det var väl han som tog emot den här inspelningen och skulle ta det vidare.
Ja.
Och sen, jag tänker han kanske har fått lite påtryckningar sen.
Mm, eller hur?
Mm.
För det är ju där man, varför ska man hitta på det här? Okej, om det är en snubbe, men nu är det ju så många som har sett det här. Vad är det de vill? Det är ingen cirkus de vill ha folk till. Och jag menar, de är mitt under kalla kriget. Ser väl inte superbra ut om de går ut med att de har sett någonting på himlen, eller att de har sett någon farkost och så vet de inte vad det är, och de tror att de inte alls känner igen det här, hur det agerar och hur det är,
Nej.
Det utåt kan ju se ut som att, ja, men tänk om det är Sovjetunionen som är där och...
Nej, det är... Och sen just också när det är både USA och England.
Nej, men jag förstår inte varför man skulle vilja hitta på en sån här historia. Vad kan man få för fördelar av och... När det är så många. Att det först är det Burrow och det är Penniston och det här Cabanzac. Det är Halt.
Nej, ingenting. Jag tänker ju snarare, det är ju jättedåligt om något sånt här också i och för sig kommer ut. Att de liksom har så pass dålig koll, ja, kring sina baser i ett sånt här läge.
Ja, men det var exakt det jag
det
menade.
Det är ju pinsamt.
Ja, precis. Det är det som blir pinsamt då. Så att det finns ju ingen anledning till att gå ut med sånt. Snarare Nej. Vill man ju...
Nej, exakt. Ja, nej, det förstår jag. Då är jag med.
Det är där jag inte riktigt kan greppa. Jag har inte liksom kommit på någon bra...
Nej, det skulle ju vara att det är britterna som... Det var väl en teori att britterna skulle jävlas med amerikanerna.
Men då måste ju de ha gjort något annat. Det kan ju inte bara vara facklor liksom som de lyfter upp med, i och med att de stod ju där och såg det här.
Nej, det är jättekonstigt. Jag tycker den är så himla intressant, den här ljudinspelningen som finns. Alltså, ja, för där tycker jag att den säger så mycket om liksom deras sinnesstämning när de går runt där. Den säger ju nästan allt, tycker jag.
Ja, jag håller helt med. Och jag tycker att det låter verkligen som att, nej, men de hittar inte på det här, utan det här, de ser någonting. Det är helt klart.
Precis, och det är ingen jävla fyr.
Nej, det är ingen jävla fyr. Alltså, det kan... Nej, det känns ju som att det är ju, ja, mycket mörkläggning kring det här också.
Ja, men definitivt. Det är ju som vanligt, det är ju alltid lite kittlande liksom, de här tankarna. Dels kring vad de här myndigheterna, vad vill de mörka? Vad är det de gömmer? Och sen... Vad är det faktiskt som finns där ute då som kommer? När det är så många som lyckas vittna om samma sak.
Precis, det får ni se. Och där kan ni berätta för oss vad era teorier är kring UFO-händelsen i Rendlesham Forest.
Det vill vi höra.
Och med det så vill vi ju tacka för den här säsongen. Det har varit superkul. Och
stressig.
Stressigt som vanligt.
Som vanligt med fis. Hemskt.
Sitter alltid i sista sekund och inte förbereder så som vi tänker oss att vi ska göra. Men nästa säsong.
Vi tänker ju alltid att vi ska vara så himla ute i god tid.
Det gör vi.
Till nästa gång.
Till nästa gång.
För det blir nästa gång.
Det hoppas jag att det blir.
Definitivt. Ja, men det har varit superkul. Och vi vill tacka också för all respons vi har fått. Jag känner den här hösten så är det något som har hänt. Alltså ni har varit helt fantastiska faktiskt på Instagram. Ni har varit fantastiska på de här, där man ger betyg. Ni lyssnar. Så in i helvete, det har bara pika lite. Och det känns liksom extra kul att sitta och göra det här då. Även om man gör det i sista minuten. Då är det fan värt att sitta här och få fötter som somnar och mardrömmar. Det har vi ju. Så att det räcker. Men det, då är det värt det.
Det är det värt. Ja, det gör väldigt mycket när vi får bra respons från er. Varenda kommentar blir vi super, super, super glada för. Och sen, om jag bara tänkte koppla till två avsnitt sen. För det som vi sände för två veckor sedan, det var ju ett avsnitt som vi hade förinspelat. Det enda som vi hade förinspelat lite grann. Vi fick ju väldigt mycket historier kring våra spökhistorier. Och många som har skrivit till oss om lite så här sömnparalyshändelser som ni har varit med om. Jag skulle nämna det, att vi har fått jätteintressanta historier som, ja, det verkar som många har varit med om konstiga händelser. Så att,
Ja, men faktiskt. Ja, och de ska vi ju också dela på något sätt.
Mm, det ska vi göra. Så en anledning till att hänga kvar hos oss.
Definitivt.
Och prenumerera på oss.
Prenumerera.
På Spotify eller podcast.
Följ. Gilla.
Följ
sprid
oss.
Ordet. Mm. Och så får ni ju ha en riktigt härlig jul.
Det får ni ha. Och vi ska ha en riktigt härlig Thailandsresa. När vi släpper det här avsnittet,
det
Maria,
vi.
Så sitter vi på beachen med en coconut drink.
Och skålar. Ja,
och skålar.
Härligt. Ja, men hörni, då får ni ha det bra. Vi hörs igen. Skål på er.
Skål på er. Hej då.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.